Kapitel 7. Att ansvara för sina handlingar. De funderingar som för min del gnagt inför och under den här häxjakten tog sikte på att försöka kartlägga tillvägagångssättet samt vad som drev de här proselyterna att i strid med svensk lagstiftning och ett normalt rättsmedvetande ge sig på en då 87-årig och helt försvarslös kvinna med begynnande demensproblem. För att kunna förstå vad som drivit alla de inblandades agerande så lyckades jag få den dåvarande kommunstyrelsens ordförande, Magnus Gudin, moderat, att ställa en konferenslokal vid Sundsvalls stadshus till förfogande. Syftet var att genomföra en så kallad debriefing med samtliga berörda för att på så sätt kunna förhindra och undvika att det här upprepades. Alla berörda parter bjöds in till den här debriefing-sessionen. Tyvärr dök endast ett fåtal av de inblandade upp vid den genomgången i mars 2012. Glädjande nog deltog socialnämndens dåvarande ordförande och någon till från kommunen. Men tyvärr visade sig senare hade kommunstyrelsens ordförande Magnus Sjödin blivit utsatt för upprepade interna hot och våldsamma påtryckningar för att han hade modet att arrangera den här genomgången. Tjänstemän, det vill säga tjänstekvinnor, från socialtjänsten, ordförande i överförmyndarnämnden Bertil Svensson, tillika moderat, hade gjort gemensam sak och vid ett flertal tillfällen uppvaktat denne Magnus Sjödin, kommunstyrelsens ordförande, och där allvarligt ifrågasatt dennes medverkan vid den här genomgången. Han blev kort sagt ordentligt utskälld för sin ödmjukhet och vilja att det här inte skulle upprepas. Sjödin uteblev också på grund av dessa påtryckningar från den här genomgången i stadshuset. Tillkortakommandet i den rättsliga processen var någonting som de samtliga inblandade absolut inte kunde acceptera, varför man envist vägrade att medverka till försöken att dra lärdomar av det här rättsövergreppet. Så talar maktens kreatur, har en känd sosseprofil för många år sedan uttryckt saken. Med facit i hand kanske jag vid den här tidpunkten fortfarande var en smula naiv, då jag trodde på möjligheten att via samtal och goda argument försöka få de berörda att förstå hur rättsvidrigt och omänskligt de hade agerat. Jag ville bara diskutera i vilket intresse alla inom kommunal verksamhet ska agera. I det här fallet måste det ju sägas vara för att skydda och bevaka de äldre, så att de framledes slipper bli en bricka i kommunens maktspel för att dels tillmötesgå facket Kommunals intressen men också för att verkligen skydda individens lagstadgade rättigheter. Jag är, och jag var även då, helt övertygad om att den här häxprocessen hade kunnat undvikas om de inblandade parterna i normal ordning hade bedömt lagligheten innan ärendet togs vidare i dessa olika interna steg för att slutligen via överförmyndarnämndens begäran landa hos den kollegialt vänskapskorrumperade rådmannen Leif Simmele vid Sundsvalls tingsrätt. Hoten från tjänstemannapöbeln mot de förtroendevalda politikerna. Det är en allmänt spridd missuppfattning att det är lokalpolitiker vilka styr och ställer i en kommun. Ack nej, det är realiteten istället aktivistiska tjänstemän och tjänstekvinnor som helt och hållet styr. Något som skulle visa sig på ett mycket tydligt sätt inom Sundsvalls kommun. Kommunen har under många årtionden med undantag för just den här mandatperioden varit mycket kraftigt dominerad av socialdemokratiskt styre. Och den sedvanliga nepotismen är således väl etablerad inom alla delar av tjänstemannakåren. Utan socialdemokratisk partibok gör du det icke besvär inom Sundsvalls kommun om du vill ha en bra karriärutveckling, vill säga. När jag dragit min genomgång i det här kommunalt arrangerade forumet i mars 2012 så började jag göra vissa efterforskningar varför så få av alla inbjudna faktiskt dök upp på kommunens eget mötesarrangemang. Till min stora förvåning kunde jag fastställa att försöken att få den här hearingen i stadshuset inställd hade varit synnerligen omfattande. I vanlig ordning är slutenheten på tjänstemannanivå massiv så det blev ganska många turer med att begära ut handlingar och så vidare för att eventuellt kunna styrka vad som hade försiggått. Först när jag ringde till kommunstyrelsens ordförande själv, Magnus Sjödin, så kunde jag göra mig en föreställning hur dessa försök till bojkott gestaltat sig. Genom att ställa ett antal frågor till överförmyndarnämnden så kunde jag därefter börja bringa klarhet i hur trakasserierna från de socialdemokratiska tjänstemännen gentemot denna stackars moderatpolitiker gått till. Och vad som var ännu mer upprörande var ju att hoten och trakasserierna från de maktfullkomliga tjänstemännen, det vill säga tjänstekvinnorna, inte ens upphörde efter att det mötesarrangemanget hade genomförts i mars 2012. Alla inblandade var kort sagt rejält förbannade och krävde att politikens representant, kommunalrådet, skulle be om ursäkt gentemot dessa aktivistiska kader av tjänstekvinnor. Möjligen hade min begäran hos åklagaren om en åklagarledd förundersökning gentemot den av tingsrätten utsedde förvaltaren Rolf Anderssons agerande under de cirka 11 månaderna haft sitt förvaltaruppdrag väckt både oro och ilska hos de ansvariga inom kommunen. För självklart visste man att deras samlade agerande inte tålde en närmare granskning. Nu skulle det på vanligt sosse-sätt mörkläggas. Överförmyndarnämndens ordförande, Bertil Svensson, fantastiskt nog också moderat, hade så som den nyttiga idioten ändå måste anses vara tagit på sig rollen som talesman för samtliga inblandade tjänstemän och andra olika politiker inom kommunen. Så här attackerade alltså en folkvald moderat en annan moderat på uppdrag av en lång rad socialdemokratiska tjänstekvinnor och övriga politiker i överförmyndarnämnden. Vem sa att inte S-kvinnor kan? Nåja, sent om sidor lyckades jag trots ett massivt motstånd få fatt på en skrivelse från överförmyndarnämnden underskriven av nämndens ordförande. Jag ställde då ett antal frågor och det väckte stor ruelse och ilska från de inblandade. Så jag kommer här att läsa upp ett mejl som jag skickade den 26 september 2012 till just kommunstyrelsens ordförande Magnus Sjödin. Hej Magnus, jag har fått indikationer tyvärr på att du nu i efterhand får löpa gatlopp för ett ödmjukt och rakryggat beteende. Läs Dagbladets två artiklar förra veckan. Efter moget övervägande så tycker jag nu att måttet har rågats för vad dessa prestigestinna och manipulativa människor ska kunna få fortsätta med. Som framgår av mejlet här nedan så kräver jag nu svar av överförmyndarnämnden. Du avgör givetvis helt själv hur du ska agera, men att helt orättfärdigt få kniven i ryggen av en partikollega som du nu fått av Bertil Svensson, det jämställer jag med att någon i industrin hade haft en mellanchef vilken krävt koncernens huvud på ett fat. Om jag varit som du så hade jag gått till motattack även om det drabbar Moderaterna som parti. Men det borde Bertil Svensson, själv moderat, ha tänkt på innan han lät sig tubbas till det här överfallet. Då jag är en ganska principfast människa så har jag också därför skickat in en begäran om en åklagarledd förundersökning mot en förvaltare vilken likt en nyttig idiot har gått över förmyndarnämndens ärenden. Hans agerande har ju lett till en omfattande ekonomisk skada för min mamma då han på olika sätt misskött sitt uppdrag. Bland annat så har hon ju nu fått kronofogden efter sig med betalningsanmärkningar som följd. Jag vill inte föregripa utvecklingen, men om åklagaren tar upp detta, vilket jag ändå hyser ett visst hopp om, så kommer sannolikt tjänstemännen och dess chef, juristen Eva Örn, att dras in i den här härvan. Hur det går återstår att se, men nu får det faktiskt vara nog. Att överförmyndarnämnden allt sedan i april haft denna punkt om att du ska förklara dig på sina möten som en stående punkt, det ger en skrämmande bild hur lite självinsikt man faktiskt har. Och då ska inte du utses som syndabock för deras egna tillkortakommanden. Med vänlig hälsning, Jan Norberg. Och så kommer här efter ett mejl då som jag skickade samma dag, den 26 september, till just överförmyndarnämnden i Sundsvalls kommun. Beträffande skrivelse till Magnus Sjödin från överförmyndarnämnden mitt genom ordförande Bertil Svensson. Med anledning av den skrivelse 2012-08-23 författad av överförmyndarnämndens ordförande Bertil Svensson till kommunalrådet Magnus Sjödin har undertecknat några frågor. Det sägs bland annat i tredje stycket i skrivelsen, citat. Efter ärendets avslutande har du och personer i din närhet agerat på ett sätt som nämnden anser vara ett allvarligt övertramp, slut citat. Första frågan. Min första fråga blir därför om nämnden kan specificera i vad detta övertramp skulle bestå samt vilka som avses med citat personer i din närhet, slut citat. Det sägs vidare att agerandet citat har undergrävt förtroendet för nämnden och dess ledamöter, slutcitat. Min andra fråga blir därför, på vilket sätt Sjödins agerande har undergrävt nämndens förtroende, liksom dess ledamöters förtroende? Vidare hävdas att detta citat dessutom har påverkat förvaltningen som med sin dagliga verksamhet handlägger förvaltarskapsärenden, ärenden som sällan är okomplicerade, slutcitat. Min tredje fråga blir därför hur detta har påverkat förvaltningens dagliga verksamhet i förvaltarskapsärenden. Skrivelsen avslutas med en förväntan om att Sjödin inkommer med en utförlig skriftlig förklaring till sitt agerande. Min fjärde fråga blir därför om Sjödin inkommit med någon utförlig skriftlig förklaring till sitt agerande. Övriga frågor. 5. Är det inte så att nämndens och förvaltningens förtroende mest sannolikt redan är ordentligt skadat eftersom båda dessa parter inte på ett nöjaktigt sätt handlagt detta ärende på ett korrekt sätt? Fråga 6. För hur förklarar nämnden och förvaltningen annars att hovrätten på samtliga punkter och i alla delar helt underkänt tingsrättens båda tidigare beslut? Fråga 7. Hur förklarar nämnden att såväl förvaltningen liksom nämnden inte gjort någon som helst laglighetsprövning av rätten att ha webbkameror uppsatta i sin egen lägenhet? Då förvaltningens handläggare Birgitta Morin så starkt betonat att skälen för ansökan om förvaltarskap varit de uppsatta webbkamerorna. Då hon begärde utlåtande från såväl Eva von Scheele vid Sveriges kommuner och regioner samt Jan Wallgren, CDR-nummer 4318-14-4318-17. Fråga 8. Hur förklarar nämnden Eva Örns uttalande publicerat i Aftonbladet 2012-02-09? Citat. Vi måste på något sätt finna oss i hovrättens beslut, men det betyder inte att vi har gjort något fel, slutcitat. Fråga 9. Om inte förvaltningen och nämnden har gjort något fel, borde väl hovrättens beslut endast ha blivit att fastställa tingsrättens båda tidigare beslut? Så hur kan förvaltningens främsta företrädare, Eva Örn, då anse att inte överförmyndarnämnden gjort något fel? Fråga 10. Varför reser inte nämnden sitt misstroende i här för avsett prövningsinstans för att få frågan om Sjödins agerande prövat? Fråga 11. Hur avser nämnden att återställa allmänhetens förtroende för sitt agerande? Givetvis under förutsättning att nämnden delar uppfattningen att något fel begåtts under förvaltningens handläggning. Fråga 12. Det har framkommit i media, läst Dagbladets två artiklar 2012-09-15 och 2012-09-18, att Sjödin falskligen anklagats för att ha deltagit vid den så kallade hearingen i Stadshuset 2012-03-27. Det vore därför mycket intressant att få klarlagt på vilka grunder en av nämndens ledamöter anonymt givetvis, till Dagbladet uttryckt önskemål om att nämndens ordförande i så fall borde ha blivit kallad till det här mötet. Då är det ju väldigt intressant att få veta hur den anonyma nämndledamot så säkert ger uttryckt för att ordförande faktiskt inte blivit inbjuden. 13. För informationens skull så bifogar jag därför kopia på den inbjudan som skickats till berörda parter redan 2012-03-20. Och det vore därför mycket intressant att få ordförande Bertil Svenssons egen förklaring varför denne plötsligt tappat minnet och inte kan erinra sig denna inbjudan. Se den gula markeringen här nedan. Och så kommer då inbjudan som är skickad till samtliga berörda ifrån en administratör vid namn Elin Nilsson. Och den lyder så här. Hej! Bifogar inbjudan och program till ett seminarium och en paneldebatt i ämnet oinskränkt förvaltarskap med Jan Norberg, Alzheimerföreningen och Demensförbundet. Det vore väldigt bra att få en stark representation från våra politiska representanter. Varmt välkomna Elin Nilsson, politisk sekreterare i Sundsvalls kommun. Fråga 14. Som framgår av den gula markeringen här ovan så har även Eva Örn bjudits in vid detta tillfälle. Varför det vore lika intressant att få veta varför inte heller hon kom, trots inbjudan. 15. Kan nämnden förklara det något märkligt att samtliga nämnden, nu i efterhand, alla drabbats av kollektiv minnesförlust och istället attackerar Magnus Sjödin? Vilken helt orättfärdigt nu får löpa gatlopp i media, trots att han endast på ett ödmjukt sätt insett att något inte till alla delar gått rätt till och därför diskuterat frågan på ett generellt plan i syfte att det här inte ska behöva upprepas. Då det verkligen allvarligt undergräver allmänhetens förtroende för överförmyndarnämndens och överförmyndarkontorets verksamhet. Kan det vara så att nämndens agerande nu genom att kräva Magnus Sjödin på en utförlig skriftlig förklaring till sitt agerande vill utse en syndabock för sina egna tillkortakommanden i det aktuella fallet med Mariana Norberg? Något som i så fall verkligen undergräver nämndens och förvaltningens förtroende. 17. Det vore intressant att jag själv i ett öppet möte med överförmyndarnämnden kunde få tillfälle att en gång för alla reda ut eventuella missförstånd så att nämndens förtroende har en möjlighet att återupprättas. Vore detta något som nämnden skulle anse värdefullt? 18. Eller väljer nämnden att föra denna dialog vidare via media? 19. Anser nämnden att det överhuvudtaget finns anledning till självrannsakan som beträffande hanteringen av fallet med Mariana Norberg? Och slutligen punkt 20. Vad anser sig nämnden vinna genom att anklaga Magnus Sjödin för så allvarliga övergrepp som antyds i den skrivelse som författats av nämndens ordförande, moderaten Bertil Svensson? Jag anhåller skyndsammast de möjliga svar på de här 20 frågorna och att svaren redovisas vid nämndens nästa planerade möte. Jag vill i den sanna öppenhetens namn särskilt poängtera att denna skrivelse samt nämndens svar diarieförs och att jag delger svaren under min privata postadress enligt nedan. Jan Norberg. Mina efterforskningar väcker därför stor vrede bland de vilka brutit mot svenska lagar. Som alla förstår så väckte den här skrivelsen en hel del rabalder inom Sundsvalls kommun. Och den här Bertil Svensson, han ringde till mig vid ett flertal tillfällen och hotade mig på ett personligt plan som jag enkelt hade kunnat anmäla som olaga hot med därtillhörande straffrättsligt ansvar. Mitt mål har emellertid aldrig varit att okynnesanmäla människor vilka på grund av begränsade förståndsgåvor vill dölja eller begrava sina övergrepp. Det är något de själva måste leva med och ta ansvar för. Parallellt med den här dialogen hade jag en del kommunikation med andra människor inblandade i omsorgen om min mamma. Jag kunde notera ilskan och den djupa vreden över det faktum att jag som enskild individ hade citattecken besegrat det samlade etablissemanget. Samarbetsklimatet var nu på nollpunkten mellan mig och alla berörda. Jag fick verkligen fokusera på att min mamma inte skulle behöva lida ytterligare av personalens tydligt uttryckta förakt för mig som person. Inte helt lätt, och varje dialog om Marianas väl och ve präglades av vrånghet och illvilja från samtliga, till och med hemtjänstpersonalen på golvet vars uppgift det var att dagligen sköta Mariana utifrån socialtjänstens biståndsbeslut, uppförde sig synnerligen illa mot min mamma. Därtill givetvis uppmuntrad av sin chef Jolanta Sörebäck, vilken nu öppet uttryckte sitt hat mot främst mig, men tyvärr också mot min mamma. Offentligt anställda är i praktiken straffimmuna. Efter den här häxjakten på min mamma så gick tankarna till vem eller vilka som gick att komma åt rent juridiskt. Palmeregeringen tog som sagt tidigare bort ämbetsmanna- och tjänstemannansvaret den 1/1/1976. Så att anmäla de offentliganställda för tjänstefel, det tedde sig ganska utsiktslöst. Den enda individ vilken rent formellt och enligt överförmyndarnämndens egna uppgifter inte var offentligt anställd var ju den förvaltare som vaskats fram av överförmyndarnämnden, nämligen Rolf Andersson, en gammal lojal sosse vilken okritiskt ställde upp att springa överförmyndarnämndens ärende utan att själv ställa sig minsta fråga om hans uppdrag kunde innebära någon personlig risk för egen del. Hans personliga insikter för det regelverk och den lagstiftning han i egenskap av utsedd förvaltare hade att följa, de var obefintliga. Inställningen bland dessa lydiga partitrogna tjänstehjon vilka okritiskt ställer upp på att det regi av överförmyndarnämnden agerar god män och förvaltare är ju tron på att också de, liksom de offentligt anställda, är oåtkomliga för lagens långa arm. Beskyddet från kommunen och tingsrätten brukar ju också normalt skydda dem från ansvar vid överträdelser mot svensk lag. Jag valde därför att till åklagarkammaren skicka en begäran om en åklagarledd förundersökning för att se om åklagaren i Sundsvall skulle ha ryggrad nog att pröva Rolf Anderssons agerande och eventuellt väcka åtal. Utsedd åklagare Katarina Kjellson fick uppgiften att pröva min inkomna begäran. Hon gjorde emellertid ganska tidigt klart för mig att det skulle bli väldigt svårt att motivera ett åtal. Detta då trots att jag egentligen hade gjort hennes jobb och skrivit ihop en nästintill komplett rättsutredning så att hon snabbare skulle kunna komma till målet, nämligen att väcka åtal. En rättsutredning som du återfinner i sin helhet i kapitel 24. Jag fick dock intrycket att den lokala lojaliteten inom rättscentrum där tingsrätten, hovrätten, åklagarkammaren och till viss del polisen tillsammans huserade vägde tyngre än att gå mig till mötes och åtala Rolf Andersson. För ett åtal hade ju chikanerat fler än honom och den kollegiala stämningen vid lunchbordet i gemensamma matsalen vid rättscentrum hade nog blivit svårt lidande av ett åtal mot Andersson. Ingen inom rättsvårdande myndigheter ville gräva i det här skandalomgärdade debaclet. Nu vill alla offentliganställda bara lägga locket på, som alltid när nepotismens fula tryne visat sig i all sin fulhet. Katarina Kjellson, åklagare, valde efter drygt ett års utredning och många påtryckningar att inte väcka åtal. I och för sig ganska väntat med tanke på hur lojaliteten mellan rättsvårdande myndigheter och den kommunala förvaltningen ser ut i en mellanstor svensk stad som Sundsvall. Vid den här tidpunkten börjar jag på allvar inse vad den svenska rättsrötan innebär för en enskildes möjligheter att bevaka sin egen rättssäkerhet. En skrämmande upplevelse som tyvärr skulle visa sig bara bli värre och värre ju längre tiden gick. Vid den här tiden så övervägde jag noga om jag verkligen skulle dra igång den här processen som det innebär att försöka få åtminstone någon åtalad och ställt till ansvar för vad mamma hade utsatts för. Skärskådade noga även min egen roll i den här processen. Hade jag på något sätt bidragit till att mamma blivit utsatt för all den här avgrundsdjupa förnedringen? Eller var jag rent av kanske lite rättshaveristisk? Efter en del olika överväganden så kom jag fram till att rättshaveriet minsann inte låg på mina axlar. Det var myndighetsutövarna vid Sundsvalls kommun och Sundsvalls tingsrätt som hade havererat rättssystemet. Jag väljer därför efter moget övervägande för dig som verkligen vill förstå hur man som lekman kan sätta ihop en rättsutredning att i kapitel 24 läsa den ordagranna redogörelsen för min begäran om en åklagarledd förundersökning. Då den samtidigt också är en detaljerad uppvisning för hur pass omänsklig och kriminell denna hantering har varit. Redogörelsen är ganska lång och detaljerad. Den visar vilka övergrepp min mamma blev utsatt för under nästan ett helt år då hon utan att bli informerad eller tillfrågad blev omyndigförklarad och satt under förvaltare av tingsrätten via begäran från Sundsvalls kommun överförmyndarnämnden. Jag rekommenderar att du sätter dig väl till rätta innan du läser kapitel 24. Börja läsa denna ingående beskrivning för hur mycket olaglighet denne Rolf Andersson i sin roll som förvaltare hann med att begå. Det är ingen enkel och lättsmält läsning, så om du känner illamående när du börjat läsa så kan jag rekommendera att ändra läsa kapitel 24 väldigt extensivt eller helt enkelt bara bläddra dig förbi.